Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogram via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och dagens semesterpratare är Anna-Lena Östberg. Välkommen Anna-Lena.
Det här lilla flicka skulle du ha tänkt på tidigare. Så sa barnmorskan till min mamma när hon efter många timmar på förlossningsbordet bad om att få smärtlindring. Det här var för nästan 60 år sedan jag skulle komma till världen. Min mamma var 17 år, min pappa var 20 och gjorde sin värnplikt i Stockholm. Att få permission för att få barn, det var det ju inte tal om, nej. Så min mamma, hon låg där ensam, 17 år gammal, på Backe lasarett och skulle såklart ha tänkt på de här konsekvenserna långt, långt tidigare. De flesta av oss har nog sett filmen En man som heter Ove eller läst boken. Jag kan tänka mig att vi alla som har gjort det fick oss många goda skratt. Men vid närmare eftertanke fastnar skrattet i halsgropen. För det är ju så att vi alla bär på en historia, precis som Ove. Den här historien påverkar våra handlingar, vår inställning till livet och hur vi gör och säger i olika situationer. Vad är det som har gjort att jag är som jag är och hur har jag fått mina värderingar? Jag kommer här att berätta om några händelser och om några personer som har präglat mig och mitt liv. Och som alltid, genom att förstå sig själv, förstår man också andra. Jag heter Anna-Lena Östberg. Jag har en stor familj, framförallt mina tre söner, Erik, Joel och Nils. Jag bor på Tullgatan i Örnsköldsvik och jag jobbar på Bors Rexroth som personalchef. Varmt välkomna till mitt semesterprat.
Ska bara vara mig själv. varför log du ens? Nej, du log som att det var ett skämt. Du får aldrig ta skit igen. Jag ska bara vara mig själv.
Pappa gjorde som sagt lumpen i Stockholm. Min mamma jobbade på affär i Ramsele. Det här var 1956. Då jag var 3 månader började mamma jobba igen och utav praktiska men också av nödvändiga skäl bodde jag hos mormor och morfar på veckorna. Det var alltså mormor Svea som tog hand om mig mitt första levnadsår. Mormor Svea födde 9 barn inom loppet av 18 år. Hon och morfar bodde i byn Näverkärl, någon mil från Ramsele i norra Ångermanland. För att försörja sin familj var morfar borta långa perioder. Mormor tog mer eller mindre ensam hand om hem och barn. Där fanns inga bekvämligheter, sånt som vi idag ser som självklart, som till exempel disk eller tvättmaskin. Middag för 10-12 personer skulle handdiskas varje dag, 7 dagar i veckan. När jag föddes var hennes yngsta barn 7 år och det var Monica. Mormor levde större delen i skuggan av sin mycket charmerande och dynamiske man Ragnar, min morfar. Morfars personlighet gjorde att han alltid stod i centrum. Barn och barnbarn flockades runt honom när han väl var hemma. Och mormor såg i tysthet till att allt fungerade kring morfar och den stora familjen. Hur tänkte hon när hon insåg att hon skulle ta hand om ytterligare ett barn? Den frågan ställde jag aldrig och det kommer jag heller aldrig att få veta. Många säger att de viktigaste åren är de 2 första i ens liv. Det är viktigt att barn och föräldrar knyter an till varann. Trots att jag inte tillbringade så mycket tid tillsammans med min mamma och pappa under den tiden så fick jag otroligt mycket kärlek under mina första år. Jag var ju ompysslad, upphöjd och omhändertagen av den stora, stora familjen. Många välkomnande öppna famnar är den bild jag har när jag tänker på min tid som litet barn.
Älskling, du är som en ros, en ny utsprungen själ. Ja, som den ljuvaste musik, min älskare du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Åh, älska dig, det ska jag än, när sinat ut och färgen smälts till glöd. Jag älskar dig, det ska jag än, när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en ny utsprungen skär. Ja, som den ljuvaste musik, min älskade. hela havet sinat ut och bergen smälts till glöd. Jag älskar dig, det ska jag än, när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en ny utsprungen skär. Jag som den ljuvaste musik.
Den här visan sjöng jag konstant när Joel låg i min mage. Jag hade en tro att om han hörde den om och om igen skulle han se den visan som sin när han väl var född. Men jag tror inte längre att den teorin stämmer, inte enligt Joel i alla fall. Jag växte upp i Junsele, det var 60-tal. Junsele var ett litet samhälle där det fanns en stor kreativitet och ett jäklaranamma som verkligen märktes. Det var en tid av småskalig framtidstro. Junsele var ett samhälle där alla kände alla, där alla hade kontroll på alla, där acceptansen av oliktänkande inte alla gånger var den mest framträdande, om man säger så. Men det var ändå en bygd som gav både trygghet och stabilitet. Där fanns mamma och pappa och min lilla syster Kia, men också farmor och farfar. Och såklart kompisarna. Det var vårt gäng som höll ihop i vått och torrt, pojkar som flickor. Där fanns inga fritidsgårdar. Nej, söndagsskolan var väl det närmaste man kunde komma. Vi hängde varje fredag och lördag kväll hemma hos någon, spelade hög musik och drömde om vad livet skulle komma att innehålla. När jag blev tonåring tänkte jag mycket på att mina föräldrar faktiskt fick mig i samma ålder som jag då var. Att få ett barn när man själv är ett barn, det gick knappt för mig att ta in. Jag skapade där och då en tanke om att pappa och mamma tvingades leva ihop bara för att ta hand om mig. Visserligen fick de 6 år senare min syster Kia, och mina föräldrar har verkligen aldrig någonsin uttryckt att de kände sig fångade av ett barn. Men jag fick där och då ett slags dåligt samvete för att jag hade kommit till världen för tidigt och bestämde mig för att jag skulle kompensera mina föräldrar för vad jag hade ställt till med. Ja, det låter knasigt, jag vet. Men så tänkte jag. Jag blev därför där och då den där klassiskt duktiga flickan. Jag skulle på något sätt betala tillbaka till mina föräldrar. Såklart blev jag den första i släkten att studera på universitet. Vad annars? Jag ville bli textillärare, men mina betyg räckte inte till. Istället blev det personalfrågor vid Umeå universitet. I många undersökningar idag är jobbet som personalchef det verkliga drömjobbet. Och jag har förmånen att kunna jobba som just det i över 25 år. Jag har också haft förmånen att jobba på många olika företag här i Örnsköldsvik. Det har varit Akzo Nobel, Kvaerner Chemetics, Domsjö Fabriker, MacGregor, Örnsköldsviks Allehanda och nu Bosch Exroth. Och faktiskt också några år på Huddinge kommun i Stockholm. Det är ett intressant arbete, personalarbetet, även om det sannoliken också finns dagar när jag önskar mig någon annanstans. Men varför är det då intressant? Jag hade för många år sedan ett ledarutvecklingsprogram för ett gäng chefer, främst då ingenjörer. När vi kom åt slutet av dagen säger en av cheferna: "Ja, ja, det här är väl bra, men ge oss nu facit så går vi hem och fixar det här." Och det är just det som är utmaningen med det här jobbet. Det finns inget facit, verkligen inte. Vi människor agerar inte enligt ett på förhand bestämt mönster, tack och lov. Men att se när en medarbetare vågar kliva ut ur sin komfortzon och ta det där läskiga steget och se tillfredsställelsen av att ha lyckats, det kan jag leva på länge. Då är det här jobbet det bästa av alla. Vad är det som gör att vissa personer verkar ha den där extra motorn som alltid vill göra sitt bästa, som alltid vill ta ansvar, som alltid känner driv och engagemang för sitt arbete? Min mamma, hon jobbade på Nordhallen i Bjästa dit vi flyttade 1971. Hon jobbade som om hon ägde affären. Hon pratade alltid om sitt arbete. Hon åkte ofta dit både före och efter sin arbetsdag bara för att fixa saker. Men vad är det som skapar den drivkraften? Självklart är det personligheten som bidrar, men jag tror också att det handlar om att få känna sig kompetent, omtyckt och betydelsefull. Det låter enkelt, eller hur? Men hur svårt är det inte att tillämpa det i praktiken? Smaka på orden. Visst vill du känna dig kompetent? Visst vill du vara omtyckt? Och visst vill du känna dig betydelsefull för någon? Alla vill känna så. Och det är just det som behövs för att motivationen ska finnas där. Och tänk om vi kunde bidra oftare med att ge den känslan till vår omgivning. Jag har haft turen att ha bra chefer, för det mesta. En chef lärde mig att inte vika från sina grundvärderingar och att alltid stå för det beslut man tar. Du ska alltid kunna se dig själv i spegeln, Anna-Lena. Han gjorde det och det resulterade i att han fick sluta sin anställning. Men jag är helt övertygad om att han inte ångrar sitt agerande. För att inte tappa bort vem man är och sina värderingar måste vi stå upp för våra åsikter. Även om risken då är att man också måste byta arbetsgivare. Genom åren har jag sagt upp många medarbetare på grund av arbetsbrist. Under 90-talet var det så många som cirka 400. Det är det absolut svåraste och tuffaste uppdraget man har som personalchef. Och då är personalchefsjobbet minsann inget drömjobb. Min strävan har alltid varit att genomföra de här uppsägningarna och avsluten så respektfulla som det bara går. Vi som inte har varit med om det kan inte sätta oss in hur det känns att bli uppsagd. Att någon annan talar om för en att man inte får arbeta kvar. Tryggheten i att ha en inkomst. Att känna sig kompetent för de arbetsuppgifter man har. Att vara omtyckt. Att känna sig betydelsefull. Att tappa sina arbetskamrater. Allt det raderas med en mening. Tyvärr, du måste sluta. Har vi inte varit med om det kan vi inte sätta oss in hur det känns. Som sagt, målsättningen har alltid varit att genomföra den här arbetsuppgiften på ett professionellt sätt. Jag ska kunna möta medarbetaren på gågatan i Örnsköldsvik och vi ska fortfarande tycka att det är okej att ses och att säga hej till varann. Jag hoppas och tror att jag lyckas med det. En annan chef lärde mig vikten av att se sammanhanget och se varför vi finns till. Det är så lätt att hamna i de där operativa frågorna utan att fundera över var ska vi och varför vi finns. Återigen var jag i en situation där vi behövde minska antalet medarbetare. Den här gången jobbade de i en annan stad. Ett helt kontor skulle läggas ned. Mitt uppdrag det var att meddela dem det beskedet och att överlämna de formella uppsägningshandlingarna. Såklart, med ett sånt besked tappar man lojaliteten med företaget i ett nafs. Och jag personifierade den arbetsgivare som berövade dem ett arbete, försörjning och trygghet. Den dagen fick jag ta emot så mycket ilska, frustration, rädsla, besvikelse och återigen ilska. Jag var beredd på den reaktionen men ändå inte. Och hur kan man vara det egentligen? På väg hem satt jag ensam i bilen. Det var kväll. Och efter några mil kunde jag inte hålla emot längre. Jag grät hejdlöst. Tyckte att livet var orättvist. Varför just jag? Och varför gör jag det här? Varför gör jag det här? Jo, om inte alla medarbetare på företaget skulle tappa sina jobb var det fullständigt nödvändigt att agera och med det stänga det kontoret. Även om vissa medarbetare tyvärr nu var tvungna att lämna var det ändå långsiktigt ett rätt beslut. Med den insikten torkade jag tårarna, snöt mig och körde hemåt.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi.
Jag heter Anna-Lena Östberg och jag semesterpratar idag i Radio Nordlaskogs. Allt rinner neråt, brukar en tidigare kollega säga. Så rätt han har. Som chef och ledare måste vi alltid föregå med gott exempel. Tråkigt ibland, men som sant. Hur kan vi förvänta oss att saker sker i organisationen om inte du som chef gör som du lär och säger? Barn gör inte som föräldrar säger, de gör som föräldrar gör. Och så är det också i relationen chef-medarbetare. Apropå att alla vill vara kompetenta, omtyckta och betydelsefulla. Varför har vi så svårt för att ge beröm? Ja, vi har jantelagen att tampas med, men ändå. Vi vet ju alla att när vi får ett erkännande någon gång så blir man som varm i hela kroppen och motivationen går i topp. Åtminstone jag. Och jag tror att det även gäller dig. Ett verkligt menat beröm är ett verktyg som är så effektfullt. Det ger så mycket energi till mottagaren och dessutom så är det ju lika roligt att ge som att få. Men varför i hela världen kan vi inte ge det mer ofta till varann? Det är också svårt att ta emot beröm, eller hur? Äsch, det var väl inget. Eller, ja men den här gamla trasan. När det är så enkelt som att bara säga tack. Det behövs inte mera, det räcker så gott. Ännu svårare är att ge konstruktiv kritik. Det är ju lite mera trixigt. Jag hade än en gång en utbildning för mina kollegor. När dagen var över och jag höll på att packa ihop mina saker kom en av deltagarna fram. Anna-Lena, tänk på att vara lite mer naturlig när du står där framme. Det skulle du tjäna på. Jag vet att du kan. Jag har sett det tidigare. Ha en trevlig kväll. Hej hej. Men, ska du säga? Du har väl aldrig behövt stå framför dina kollegor en hel dag. Så enkelt är det faktiskt inte. Var det första jag tänkte. Ja men du då? Jag har minsann sett dig agera framför grupp och hur var det? Fortsatte jag mitt något destruktiva tänkande. Jag kunde inte släppa det. Jag fortsatte tänka på vad hon sagt och senare på kvällen så kom jag nog fram till att det var ju faktiskt modigt av henne att säga det. Jag menar, det hade för henne varit mycket enklare att bara låta det vara. Att ge konstruktiv kritik handlar om att bry sig om någon. Att vilja någon något gott. Låt oss tänka så. Den här återkopplingen ger jag till dig som en gåva, för jag vill dig väl. Det blir både enklare att ge och få kritik då. Tack Annika för den insikten.
There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her outside. We were so young, I think of her now.
Swedish House Mafia. Jag, Joel och Nils var på den sista konserten med dem på Friends Arena 2012. Det var en fantastisk upplevelse på många olika sätt. Jag har också haft mindre bra chefer. Jag hade uppdraget att genomföra en stor förändring på företaget, vilket innebar att arbetsuppgifterna skulle fördelas mellan olika grupper. Samtidigt var vi inne i en omstrukturering, vilket också innebar att många skulle vara tvungna att lämna. Och självklart går det inte att genomföra förändringar när man som medarbetare är rädd för att förlora jobbet. Men det förstod inte jag då. Den duktiga flickan kämpade på, men insåg efter en tid att jag inte skulle fixa det. Jag gick till min chef för att få stöd och föreslog att vi skulle göra ett time-out med projektet tills dess att vi visste vilka som skulle vara kvar. Nej, men det går inte. Jag har redan sagt till styrelsen att vi är klara, så vi, eller rättare sagt du, måste fortsätta. Snabbt stängdes dörren bakom mig och jag kände att jag var den ensammaste personalchefen i världen. Jag hade absolut inget stöd, utan kravet var att jag skulle leverera det som redan hade utlovats. Det är enda gången som jag har känt att jag har varit nära en känsla av utbrändhet. Under den tiden när jag vaknade på morgnarna önskade jag att jag var sjuk, att jag kunde ligga kvar i sängen. Jag längtade intensivt tills dess att jag skulle gå i pension. Ja, då hade jag väl sisådär 30 år kvar, men ändå. Jag orkade inte med mina barn och jag kände att mitt ansikte hade stelnat. Jag kunde inte le. Ännu mindre skratta. Jag var den mest allvarliga människan på jorden. Du får inte vara ensam om problemen. Du måste få känna att du har någon som står där och tar emot dig om du faller. Och det är chefens uppgift att stötta när det blåser. Oavsett vilket uppdrag du har, i jobbet eller utanför, måste du få känna att du är kompetent, omtyckt och betydelsefull. Jag kände inte det då. Jag kände det som att jag var utkastad långt ut i havet utan att någon kollade eller ens brydde sig om ifall jag kunde simma eller om jag hade en livboj. Och det är chefens uppgift. Det var anledningen till att jag då bytte arbetsgivare.
Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for
and races my baby don't care for. High tone places, Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Jag har varit gift med Lennart och vi har tre fantastiska söner tillsammans. Erik, Joel och Nils. Vilken gåva barn är. Som förälder är du beredd att offra precis allt för att de bara ska ha det bra. Och även om jag verkligen vet och förstår att motgångar utvecklar, skulle jag ändå önska att ingen sorg skulle drabba dem. Denna villkorslösa kärlek är förunderlig. Och den sinar aldrig. När vi gifter oss så vill vi ju tro att det ska vara för evigt. Och när det inte gör det så infinner sig känslan av misslyckande och sorg. Framförallt gentemot sina barn. Jag är så innerligt tacksam för att vi har lyckats behålla en god relation, Lennart och jag. Vi vill verkligen varandra det allra bästa och vi tillsammans håller våra söner högst av allt. Och våra barn är de klokaste. Här kommer musik från slutscenen av filmen Forrest Gump när Tom Hanks sitter med sin son och väntar på skolbussen. En vit fjäder kommer virvlande, en fjäder som är symbolen för de möjligheter som ges i livet. Det här stycket spelades också som ingångsmusik när Erik i september förra året gifte sig med sin Jennifer.
Mm.
Det finns många personer som jag beundrar. En person som ändå måste nämnas är min farmor Signe. Farmor bodde med farfar i ett enkelt Per Albin-hus utanför Junsele. Hon tog hand om hus och hem och sina två barn. Det fanns inte mycket pengar och absolut inget överflöd. Det som gjorde farmor unik i mina ögon, det var hennes förmåga att alltid ha en omsorg om andra. Att alltid se positivt och ljus på livet. Hon trodde alla om gott och kunde hon ge bort något till någon, ja, så gjorde hon det. När hon kunde glädja någon annan, då var hon som allra, allra nöjdast. Det enda hon önskade, som jag hörde, det var en sjö utanför huset så att vi barnbarn skulle kunna bada när vi hälsade på. Vad jag önskar att jag skulle ha samma inställning till livet och min omgivning och att så osjälviskt tänka på andra utan att själv kräva något tillbaka. Vet ni, jag har faktiskt släppt den där knasiga skuldkänslan att jag kom till världen för tidigt. Det gjorde jag för ganska många år sedan. Det hände i ett sorgligt sammanhang. En kollega till mig tog sitt liv. Vad hade jag kunnat göra? Vad hade jag kunnat säga för att förhindra det som ändå hände? Jag var helt utom mig av förtvivlan. Jag kunde nästan inte hantera sorgen. En klok faster frågade om jag hade gjort vad jag hade kunnat göra utifrån det jag då visste. Och det hade jag gjort. Jag hade agerat utifrån den verklighet jag då kände till. Och faktiskt, jag vet inte varför, men i den stunden med den insikten släppte också känslan av dåligt samvete. Och jag tycker nog att jag lever efter deviset nu att om jag gör mitt bästa så måste det få räcka. Det gäller mig som mamma, vän, chef, kollega och livspartner. Och det räcker faktiskt ofta väldigt långt. Jag fyller 60 år i år. Vilken ofantligt hög siffra. Och jag som har så mycket som är ogjort. Jag har länge haft en dröm om att äga ett hotell. Att jobba på kafé, att någon gång jobba i en välgörenhetsorganisation och att någon gång jobba utomlands. Det är viktigt att kunna drömma och ännu viktigare är ändå att stanna upp och vara här och nu. Jag har ett intressant arbete med många fina kollegor på ett fantastiskt företag. Jag är frisk, jag kan springa mina kilometer några gånger per vecka. Jag har tre underbara barn, inklusive en svärdotter. Jag har ynnesten att bo och arbeta i en vacker stad och även kunna arbeta i en annan vacker stad, Stockholm. Jag bor i ett land som människor vill komma till, inte fly ifrån. Jag har fina vänner och en älskad syster som jag kan dela min historia med. Och tänk, för snart ett år sedan åkte jag till Åland med en alldeles speciell person. En ny resa som påbörjades och som jag hoppas varar länge, länge.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home.
Det här var några händelser och personer som har påverkat mitt liv så här långt. Vi har alla en historia som påverkar vårt varande och agerande. Och ibland behöver vi påminnas om det innan vi har en åsikt om eller dömer någon annan människa. Och mina föräldrar då, hur gick det för dem? Ja, de håller varandra fortfarande i handen när de tittar på Rapport om kvällarna. De pratar dagligen med varandra som om de inte har setts på evigheter. Även om en pratar mer än den andra. Och som en klok vän sa, det är ju faktiskt tack vare dig, Anna-Lena, som dina föräldrar har hittat sin stora kärlek till varandra. En glad, varm och avkopplande sommar önskar jag dig. Tack för att du lyssnade.
Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radiohovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.